Så kul att ni är här idag. Som sagt, vi ska utforska Bibelns första kapitel. Och det är kapitlet som berättar om hur allting börjar. Och är så fundamental för resten av Bibeln. Resten av Bibeln antar det här kapitlet. Och den har en sån vikt för all form av kristen teologi och tänkande. Och vi lever i en orolig värld där världen skakar på olika sätt. Och det här är en berättelse som försöker påminna oss om att världen skapades inte så. Den var inte orolig från början. Här får vi se hur världen såg ut när ingen synd fanns, ingen orolighet fanns. Här får vi en vision av vad tanken var. Och därför är det väldigt, väldigt viktigt kapitel att tänka kring. Samtidigt så har det här kapitlet varit ganska kontroversiellt bland kristna. Och i dialog med folk som inte är troende. För det har ibland funnits en spänning. Hur förhåller sig det här kapitlet till modern vetenskap? Hur förhåller sig det här kapitlet till världen som vi kan upptäcka? Och det har lett till att kristna har tolkat de här texterna också lite olika och tolkat hur man ska förstå vetenskap ganska olika. Så vi kommer snudda vid de frågorna också, men det är framförallt att vi ska gotta oss i första Mosebok kapitel 1 idag. Så precis som Jakob sa så har vi två pass då där vi kommer börja med pass där vi bara hänger i första kapitlet. Så om du har en bibel så kan du bara slå upp första sidan och så behöver du inte byta sida för där kommer vi vara. Så vi kommer börja med att försöka fundera på olika saker om hur man ska tolka dessa verser. Därefter så har vi då lite fika, lite samtal med varandra och sen efter så kommer jag snudda lite mer explicit kring tro och vetenskap. Vad väcker det här texten för frågor kring detta? Och så kommer jag också säga saker om vad texten säger om vad det innebär att vara människa. För det här vi får höra att människan är skapt till Guds avbild. Vad kan det där innebära? Så har ni lite koll. Så vi börjar från början. Vers 1. Som ett traditionellt bibelstudium. Vi kommer inte gå vers för vers hela tiden. Men vi vill bara stanna kvar lite i de allra första verserna. Reflektera, vad är det som händer där? Så i vers 1 så står det de här väldigt välkända orden. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är ingen slump att Gud är subjektet till första meningen i Bibeln. Det är ingen slump att det här börjar med Gud. Denna händelsen att Gud skapar allt är det som resten av Bibeln antar. Att allt liv har sitt ursprung hos Gud. Allt liv kommer från Gud. Och så beskrivs det att han skapar just himmel och jord. Och det beskrivs i all enkelhet i en liten vers. Han skapade allt, basically. Det liksom, finns en enkelhet hur det presenteras som egentligen det största miraklet som nästan hänt. Och så börjar då den här berättelsen om 7 dagar. Vi ska egentligen vänta lite med att prata om dagarna i sig självt. Men vad vi kan notera redan i början att hela kapitlet leker med siffran 7 på olika sätt. Så här kommer vi höra en berättelse om hur Gud skapar världen på 6 dagar och den fullbordas på 7:e dagen. När Gud vilar och i judendomen så blir siffran 7 väldigt, väldigt viktig. Den återkommer i Bibeln flera gånger. Det signifierar ofta någonting som är fullkomligt. Precis som Gud gjorde skapelsen fullkomlig. Och hur hela kapitlet är presenterat så leker man med siffran 7. Så första versen är 7 ord. Det är ingen slump. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. På hebreiska är 7 ord. Slutet av berättelsen om de 7 dagarna, det händer faktiskt början av kapitel 2. Och slutsatsen är 14 ord som är 7 gånger 2. Jag brukar inte vara en bibelkoden person som slänger ut massa koder, men det här är ingen kod. Det här är mer en litterär grej där författaren leker med siffran 7 överallt på olika sätt. För andra versen i texten är 7 gånger 2. Det är liksom dubbelt så många som berättar nästa sats. Gud förekommer 21 gånger, jorden 21 gånger, himlen 21 gånger, som är 7 gånger 3. Om och om igen så kommer nyckelord, nyckelverser i någon variant kopplat till siffran 7. Och med det så kommer inget hemligt budskap i det där. Det här är mer en litterär grej som försöker betona denna skapelsen är fullkomlig, den är fullkomligt god, den kommer helt och hållet från Gud. Det här är del av Guds fullkomliga skapelse. Men det finns fler grejer vi kan notera med den här första versen. Första versen så presenteras Gud med ordet, det hebreiska ordet Elohim. Redan här så är det ett väldigt konstigt namn för Gud. Framförallt för det här ändelsen im är i plural. Så Elohim i sig självt hade man kunnat översätta till gudarna. Men man borde inte översätta detta till gudarna. Varför? Jo, om vi hoppar tillbaka till vers 1. I begynnelsen skapade, det ordet skapade. Det är ett hebreiskt ord som heter bara. Jag kommer säga någonting mer om det. Och det indikerar att det är en person som gör den här handlingen. Det är liksom så här, en person skapar. Samtidigt så är själva subjektet till den här enda personen som skapar det här märkliga ordet Elohim som är i plural. Och det har lite så här förvånat folk, judar och kristna genom alla tider. Vad innebär det? Varför använder Gud den här pluraländelsen för att beskriva sig själv? Och i en bemärkelse så behöver det inte vara så konstigt, för i hebreiska när man vill liksom betona någonting som är stort, då kan man lägga till en liksom pluraländelse. Så om man vill betona något mäktigt med himlen så kan man skriva himlarna, liksom så här, för nästan som en emfas på att det här är majestätiskt. Men det är fortfarande väldigt annorlunda att göra det kopplat till personer. Så det är väldigt, väldigt märkligt fortfarande att Gud har en plural ändelse, men han behandlas i alla verbformer som om det är en person. Och man kan säga, men det här är säkert bara liksom ett undantag. Men det som gör det här lite konstigare är när man läser vidare i berättelsen, så börjar Gud hoppa mellan plural och singular för att beskriva sig själv. Så i första Mosebok 1:26 står det så här: låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin, nej, nu är plötsligt singular, avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Så här lite så här förvirring. Är det här en Gud som är många eller är det här en Gud som är en? Och ibland när bibeltolkare har försökt fundera vad innebär det här? Varför talar Gud i plural? Ibland har man liksom ställt frågan, står Gud och skapar människan? Och så har han sitt änglaråd bredvid och så säger han, vi ska skapa människan. Men en sån tolkning tycker jag är lite konstig eftersom vi inte skapar till Guds och änglars avbild. Vi är bara skapta till Guds avbild. Så vad jag tror händer här är någonting som avslöjas mer tydligt i Nya testamentet. Som är i bakgrunden i Gamla testamentet. Att guden som har skapat allt är en enda gud, men han är också mångfald i någon bemärkelse. Det finns en mångfaldhet och enhet i denna guden. Och detta tror jag är vad Nya testamentet sen visar är treenigheten. Gud är Fader, Son och Helig Ande. Vi tror på en enda gud, men det finns en viss form av mångfaldhet i denna guden. Och redan i första Mosebok så är det hintar om att det är någon komplexitet med den här guden. Det är en gud, men det finns någon form av mångfald. Och så står det så här, i begynnelsen skapade
Gud.
Här kommer då det här hebreiska ordet bara. Och det är lite speciellt det här verbet. För det förekommer flera gånger i Gamla testamentet. Men det har alltid utan undantag Gud som subjektet. Det är bara Gud som bara. När människor skapar, då använder man andra verb. Asa är ett vanligt verb. Men när det är bara Gud som skapar så beskrivs det alltid, eller han kan också använda andra verb, men just ordet bara är så unikt kopplat till enbart Gud. För när Gud skapar så skapar han det på en annan nivå än vad vi människor gör. Allt som vi skapar bygger på att vi tar materia och saker som redan finns och så försöker vi blanda ihop det på något sätt för att få någonting. Så skapar vi människor. Vad jag tror denna texten lär oss är att Gud kan skapa allt ur ingenting. Han är en annan typ av, han har en annan typ av kategori i hur denna guden skapar. Han behöver inga förutsättningar i den bemärkelsen. Och jag tror den här versen lär ut vad man inom kristen teologi har kallat med fint ord på latin. Creatio ex nihilo, skapelse ur ingenting. Att denna guden skapar ur ingenting. Och det här kommer bli väldigt viktigt när vi pratar om tro och vetenskap. För det här är ett radikalt påstående som inga andra religioner vid den här tiden trodde på. Man trodde att allt har existerat på olika sätt. Men här så görs ett djärvt påstående i antiken att skapelsen har inte alltid existerat. Utan den blev till plötsligt mitt ur ingenting. Det var vers 1. Vi kommer inte stanna kvar på alla verser så länge. Vers 2. En mystisk vers. En spännande vers. Så står det så här. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Det här är lite spännande för oss. Vad betyder det här? Gud skapar himmel och jord. Och så beskrivs det att jorden var öde och tom. Vad betyder det? I hebreiskan så rimmar det väldigt fint. Tohuhu vabuhu. Väldigt fint. Det är härligt rim det börjar med här. Och det här det är det, öde och tom. Det har tolkats framförallt på två olika sätt. Ett sätt är att man tänker att det här handlar om kaos. Att det är någon form av kaos i världen. Och det kan tolkas på två, även det här kaosalternativet kan förstås på två varianter. Ibland har vissa teologer, jag tror det är lite för spekulativt, men vissa teologer tänkt att men det här beskriver en kaosperiod innan människan fanns. Kanske är det här änglar föll från himlen, gjorde uppror mot Gud och de skapade kaos. Kanske är det här dinosaurierna härjade, säger folk ibland. Om man försöker liksom föreställa sig någon form av kaos i världen. För de här begreppen skulle kunna klinga lite kaos. Den bästa varianten av den här kaostolkningen tror jag är att inte anta ett sådant typ av kaos, men man tolkar texten som att Gud har skapat allt, men inget är i ordningen. Liksom. Han har skapat massa, men man kan inte bo här än. Det är fortfarande inte i ordning. Och sättet Gud skapar, fortsätter sin skapelse i att forma det som inte är i ordning och sätter det i ordning. Alternativt kan man bara se den här frasen som man bara säger att allt var tomt. Gud skapar himmel och jord, men det är ganska tomt. Det här härliga rimmet, tuhuhu vabuhu, förekommer två andra gånger i Bibeln. Och det är i Jesaja och Jeremia. Och det handlar om platser som har liksom förstörts och nu kan man inte bo här. Det är liksom tomt nu, det finns inga kvar på den här platsen. Och det verkar som för mig att det här är kanske huvudpoängen. Gud har skapat förutsättningarna för att kunna fortsätta sin skapelse. Men det är som att han har skapat ett hus utan möbler, utan badrum. Det är svårt att bo där än så länge. Men han har byggt huset. Men nu så behöver han möblera hemmet. Det är fortfarande inte en plats där man kan bo på. Men det är en plats som kommer leda dit.
Men det är en grej som är också lite mystisk med den här versen. Det är den här andra meningen där. Och Guds ande svävade över vattnet. Vad betyder det? Det hebreiska ordet är ett ord som heter ruach. Som kan faktiskt översättas på två sätt. Och våra bibelöversättningar vi har översätter det på olika sätt. Så Bibel 2000 översätter ruach som Guds vind. Och det är det i en betydelse av ruach. Fullt ut möjlig översättning. Och den andra översättningen är Guds ande. Det kan vara så att det är en lek med båda två. Det finns en både och aspekt här. För när man läser vidare i Moseböckerna så märker man att Guds vind och vatten har vissa kopplingar ibland. Till exempel när Noah är i sin båt så beskrivs det hur Gud kommer med vind så att vattnet sjunker. Till exempel när Gud ska rädda Egypten från farao och de är vid Röda havet, så beskrivs det att Gud sänder en vind och delar på vattnet så att Guds folk kan komma igenom. Men det behöver inte betyda att det inte är anden som gör det där. Så ett sätt så är det här kanske ett sätt att säga att Guds ande kommer med sin vind. Både i frälsningen kommer han och var djupt involverad i skapelsen. Gud var djupt närvarande, djupt aktiv. Och det är de två första verserna. Det här är innan någon dag har börjat. Här säger det inget om hur lång tid den här perioden har varit. Så långt innan dag ett har börjat vet vi inte. Det här kan vara 2 dagar, 1000 år, miljoner år. Det här är början av skapelsen. Efter det här börjar de kända dagarna. Och då kommer vi till 6 dagar av skapande och 1 dag av vilande. Och de här dagarna av skapande verkar vara ett svar på det här härliga tohu babohu. Det är öde och tomt. Och så kan man sätta upp den här parallellen här. När ni ser här på sliden så kan ni se att dag 1, 2, 3 gör någonting likt. Dag 4, 5 och 6 gör någonting likt. Och dag 1 och 4 hänger ihop. Dag 2 och 5 hänger ihop. Dag 3 och 6 hänger ihop. Så Gud skapade ljus på dag 1. Han säger, var det ljus? Men i dag 4 så är det liksom ljus i skyn och det är fokus på ljusets roll i skapelsen. Och det, han skapar sol och måne och så. Dag 2 så beskrivs hur han separerar vatten, hur himlen namnges. Medan i dag 5 så skapar han vattendjur och fåglar som har med vattnet och himlen att göra. Dag 3 så är det land och växtlighet skapas. Och dag 6 så fyller han landet med liv, djur och människor skapas. Så första spalten är nästan förutsättningarna, platserna i fokuset på. Medan andra spalten är livet i de där sfärerna. Och så det som sticker ut är då sabbaten, en helig dag som är avskild från de andra dagarna. Som är lämpligt för ordet helig betyder avskild. Det är någonting avskilt från de andra dagarna. Och dessa dagar har en tydlig struktur. Gud befaller. Det beskrivs att det blev så. Gud ser på det och säger att det är gott. Gud namnger vad han ser. Och dagen slutar. Så hur ska vi förstå dessa dagar? Hur ska man tolka dessa dagar? Ja, det här har faktiskt varit en fråga som kristna faktiskt alltid har diskuterat. Ibland så kan man ha en bild att modern vetenskap har gjort så att folk ibland har jag uppfattat det som att folk har en bild av att alla kristna tolkar de här dagarna exakt samma fram till modern vetenskap. Och så tyckte man att det här kapitlet är i spänning med modern vetenskap. Vi måste tolka om det. Så är det inte. Kristna har faktiskt alltid varit oenade om hur man ska tolka dessa verser. Så de är lite kontroversiella. Och därför vill jag redan nu säga att jag kommer föreslå någonting vad jag tror händer. Ni kan känna all frihet att inte hålla med mig. Men det viktiga är att vi kan sätta igång ett samtal och fundera på de här sakerna. En förutsättning som kan vara bra att veta innan jag presenterar lite olika alternativ och hur folk har tolkat det här är att i bakgrunden så har kristna försökt fundera lite på, säger Bibeln någonting om jordens ålder? Är det här ett kapitel tillsammans med andra kapitel som säger någonting om Bibelns ålder? Och då har det ofta varit folk som har trott att jorden är ung. Det betyder att det finns vissa kristna som tror att jorden är 7000 till 10 000 år gammal. Som är i spänning med modern vetenskap. Men då menar man att man tolkar vetenskapen på ett annorlunda sätt. Och man är lite suspekt över den sekulära vetenskapen. Sen finns det många kristna som är då gammaljordskreationister. Som menar att den här texten säger inget om jordens ålder och därmed är frågan hur gammal jorden är öppen. Så. Idag kommer jag inte säga någonting om evolution, det kommer jag säga om en månad. Så om någon vill höra någonting om kristen tro och evolution så får ni vänta en månad. Men det kan vara bra att ha det i bakhuvudet att vissa kommer till den här texten och funderar lite. Säger den här texten någonting om ålder? Så det kan vara bra att ha det i bakhuvudet. Så då kan man fundera, vad då innebär en dag? Hur kan man tolka dessa dagar? En vanlig tolkning som kanske är för många den intuitiva är att tolka det här som 24 timmars dagar. Att det här är ganska straightforward. Det här handlar om 7-24 timmars dagar för länge sedan. Så. Det skulle man kunna förena med både en ung jord och en gammal jord. För om man tror att Gud skapade det på 7 dagar så är det inget om när han skapade det. Så teoretiskt sett så kan man ha den tolkningen och tro att jorden är väldigt, väldigt gammal eller jorden är väldigt, väldigt ung. Men de som är ungjordskreationister tenderar att alltid ha denna tolkningen. Så den är ofta kopplad till de som tror att jorden är ung. Men man måste inte tro att jorden är ung och tro att det här handlar om 24 timmars dagar, normala dagar. Och det är väldigt rimligt att tro, alltså det är en väldigt rimlig tolkning, för dagar brukar vara 24 timmar. Så det är inte så konstigt. Ett annat alternativ är att folk säger, men de här dagarna representerar inte så mänskliga dagar i den bemärkelsen, men tidsåldrar. Ungefär som att Gud kan säga att en dag för honom är som 1000 år och 1000 år som 1 år. Att det här kan vara liksom perioder som är väldigt, väldigt långa. Och därmed så menar man att kronologin är korrekt, men det handlar inte om 24 timmars dagar rakt av. Så. Det är en alternativ. Ett annat alternativ som är kanske det man får läsa in mest i, om jag får vara lite värderande redan, är någonting som ibland kallas gap-teorin. Alla de här termerna kommer från engelska, så det är svårt att hitta bra översättningar på de här gap theory, så ni får en väldigt så direkt översatt version. Gap theory har en teori om att mellan vers 1 och 2 som vi har läst så menar man att det är en lång, lång period och där brukar man tro att kaos, det blev kaos på jorden och det är ett gap här innan de här 7 dagarna börjar. Och att innan då skapelsen så har kanske änglar, dinosaurier gjort uppror, jag vet inte, skapat kaos på jorden. Och därmed i de här 7 dagarna hur Gud återupprättar den här jorden som har blivit kaotisk. Typ. Så det är mer en återupprättelse snarare än liksom första gången han skapar det här. Andra ser det här som mer en litterär design, ett litterärt sätt att presentera. Dagarna är mer litterära än bara rakt av historiska. Så det är ett pedagogiskt sätt att presentera skapelsen. Andra bara säger det här är poesi. Bara vackert sätt. Så de här kan man säga de är ganska besläktade med varandra, det litterära och det poetiska. Och det sist så skulle man kunna säga, vissa säger det här mytologi. Idén har inte så mycket med historia att göra överhuvudtaget utan man försöker prata om teologiska sanningar och man kan se en viss likhet med den och de andra. Och som sagt, Det här har förvirrat kristna. Den största teologen, som liksom den mest inflytelserika teologen någonsin, får man nog säga, är Augustinus, slutet av 300-talet, början av 400-talet. Och han skrev en hel bok om första Mosebok där han går fram och tillbaka mellan olika tolkningar och har extremt mycket beslutsångest. Så han skriver så här, lite hopplöst kanske. What kind of days these were, it is extremely difficult or perhaps impossible to determine. Jag säger bara det att väldigt duktiga kristna har tyckt att det inte är helt självklart hur vi ska tolka det. Så vi kan vara lite schyssta mot varandra om vi inte tycker det är självklart, och om vi tycker någon annan syn än den vi har är lite mer trolig. Låt mig säga vad jag tror händer här. Jag tror att de här dagarna är lite mer det som kallas litterära. Att det finns en viss form av pedagogik i hur Gud presenterar skapelsen. Jag kommer snart säga att jag tror att det här är någon form av hybrid mellan historia och poesi. Jag vill inte välja en av dem, jag vill välja båda. Och att när man försöker jämföra första Mosebok kapitel 1 med andra typer av texter, så är första Mosebok 1 rent genremässigt rätt så unik. Och forskare har haft svårt att hitta en tydlig parallell. Det finns andra typer av skapelseberättelser i andra religioner, jag kommer nämna några sen vid samtiden. Och de är fortfarande väldigt, väldigt annorlunda från vad vi möter i första Mosebok. För här möter vi ett kapitel som är del av en historisk bok. Första Mosebok är en historisk bok, men den använder flera litterära, poetiska drag som man aldrig har i vanliga historiska böcker. Parallellism och sådana grejer, olika litterära tekniker som är typiskt för annan typ av litteratur. Som gör det här är lite så här, okej, hur ska man förhålla sig till de här dagarna? Så någonting jag tror är att dagarna är tänkt att vara analogiska. Låt mig förklara vad jag menar. Jag tror att det här försöker beskriva någon form av analogi mellan Guds arbetsvecka och våra arbetsveckor. Att Gud försöker på något sätt ge en litterär modell för hur människor ska leva. Ta den här väldigt udda versen i andra Mosebok 31. Här får man höra något konstigt om Gud som man inte ofta hör. Där står det så här: det är evigt tecken som förenar, han pratar om sabbaten här. Det är ett evigt tecken som förenar mig och israeliterna. Typ på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men den 7:e dagen vilade han och hämtade andan. Det visste jag inte att Gud behövde göra. Hämta, han blev lite trött liksom så. Och jag tror att de första läsarna hade stötsat på det lika mycket som oss. Gud behöver hämta, det är vad jag behöver göra efter en arbetsvecka. Och därmed så tror jag att de första läsarna hade insett, okej, Gud, det är inte bokstavligt sant att Gud behövde hämta andan. Utan det finns någonting pedagogiskt, han sätter ett mönster, och det finns ett ord som man använder som kallas antropomorft språk. Antropomorft språk är när Gud använder mänskliga kategorier för att beskriva honom som inte är mänsklig. Så i Bibeln kan ibland prata om Guds arm. Han har inte bokstavligen en arm, men den kan fortfarande tala som om han har en arm. Det finns om och om igen ställen där det beskrivs antropomorft. Och här tror jag att det är en av de primära syftena, i alla fall med kapitlerna. Även om man skulle se det här som straightforward historia, 24 timmars dagar, så tror jag ändå man kan säga att en av de syftena med kapitlerna, en av de teologiska poängerna, är för att göra ett mönster för människan, en rytm för människan, en jämförelse med människan och Gud. Så till exempel Augustinus, som jag nämnde innan, han sa, slutade med slutsatsen, jag tror Gud gjorde allt på en dag, men sen skrev det här för att hjälpa oss att komma in i liksom, att förstå det på annat sätt. Jag tenderar att tro att det är någonting likt det där. I andra Mosebok 20 står det så här: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den, för på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Återigen så tror jag att det här är en inbjudan till den här rytmen som är god. Och därför så hör man ganska konkret. Det var kväll, det var morgon i slutet av varje dag. Det är ju där arbetspasset slutar och sen vart man börjar. Som visar att arbete var någonting gott från början innan synd kom in och sabbade så att man kan bli workaholic eller man kan bli lat och göra massa då, liksom jobb är jobbigt. Liksom så här. Men här finns en glädje att få ta del av Guds goda skapelse och se den nå sin potential. Så det är en grej jag tror händer i dessa kapitel. En annan grej tror jag att det här är en typ av polemik. Alltså det här tror jag är en typ av kritik av andra ideologier och världssyner som fanns vid den här tiden. För under tiden första Mosebok skrevs så bodde de bland flera olika nationer som bodde runt om dem. Och dessa nationer hade alla sina egna skapelseberättelser. Och de påstod väldigt mycket om dessa gudar. Och mycket av vad som hände i första Mosebok kapitel 1 tror jag är någon form av kritik av deras världssyn. Den försöker visa någonting annat än vad de andra säger. Låt mig ge några paralleller. I första Mosebok är skapelsen fridfull. Allt är så lugnt. Oavsett hur vi tar de här öde och tomfrasen. Det är inget motstånd. Gud bara gör och saker blir. Han kan säga det är gott, det är gott, det är gott. Om man läser skapelseberättelser från den här tiden så kommer du aldrig hitta något liknande. Alla skapelseberättelser börjar med fight. Det är gudar som slåss mot varandra och de dödar varandra och de gör jorden av döda gudakroppar. Så i den babylonska texten Enuma Elish så beskrivs det hur guden Marduk besegrar det kaotiska havsmonstret Tiamat. Och att Marduk tar hans kropp och skapar jorden och tar hans blod och skapar människor så att människan kommer ur våld. Liksom. Och det definierar deras människosyn och deras gudssyn. Medan här är allt frid, lugnt, inget motstånd. Gud säger, det blir. Det är ordning och det är mycket gott. Gud behöver ingen bakgrundsstory som i alla andra religioner här vid den här tiden. Han bara är Gud, han bara finns. Och Gud skapade himmel och jord. Men han behöver ingen introduktion ens, för han är den enda guden. Det finns inget annat motstånd. En annan grej som jag tror händer är att skapelsen avmytologiseras. Det kommer nog bli klart vad jag menar med det strax. Ta till exempel vers 6-18. Där står det så här. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten och likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, att härska över dagen och natten och att skilja ljuset från mörkret och Gud såg att det var gott. Vad som har förvånat folk är att Gud inte säger att han skapade solen och månen. Han säger att han skapade två ljus, men man brukade kalla dem sol och måne. Så formuleringen har folk reagerat på. Varför alla andra grejer beskriver han som hav och himmel och vad de är. Men just solen och månen beskriver han som två ljus. Ett är lite större, ett är lite mindre. Och vad jag tror händer här är att solen och månen i så många religioner ansågs gudomliga. De kallades sol och måne, eller de representativa orden man hade för sol och måne i de olika religionerna. Och det är intressant, i Bibeln så uppmanas man flera gånger att inte tillbe sol och måne, som är intressant att man behövde repetera den befallningen till israeliter som visar att de själva var lockade av detta. Ta till exempel 5 Mosebok 4 där det står: och när du lyfter din blick mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas och tillbe dem och tjäna dem. För Herren din Gud har gett dem åt alla folk under hela himlen som är deras del. Och det här återkommer i flera texter. Bara, tillbe inte himmel, eller så solen och månen. Och den vanligaste förklaringen då varför han kallar de här för två olika ljus är för att avmytologisera. Det här är del av Guds skapelse. Det är inget mystiskt i den bemärkelsen. Det är inget gudomligt med dem. Det är Gud som har skapat dem. De är del av skapelsesidan och Gud är skaparen. Och därmed försöker visa att allt det här kommer från Gud. Inte från andra krafter, inte från något annat, utan detta har sitt liv. Det har sitt liv från Gud. Och så förklarar de att de har en viktig funktion för att skilja dag och natt. Och så. Och det är det de gör. De är goda men de är inte värda att tillbes. Och jag tror man kan hitta flera sådana här exempel. Ordet för djupet och havsdjuren var standardord för olika gudar i de här mytologiska berättelserna. Men här beskrivs det här som små skapelser på jorden. Det är inte gudomligt, det här är bara saker ni har tagit från skapelsen och tänkt det här är gudar. Och Bibeln bara, nej, Gud skapade dem. De följer honom och så vidare. Sen ser vi, till skillnad från alla andra berättelser, att skapelsen har ett syfte. I de andra berättelserna är skapelsen nästan en slump, en bieffekt. Oj, jag råkar döda honom. Det blev väl en jord typ. Medan här har allt en intention. Gud skapar människan, världen med en intention. Han bjuder in människan till att få njuta av skapelsen. Och visar allt detta kommer från honom. En sista punkt som jag kommer återkomma till andra passet. Människan är skapad med dignitet. I de andra religionerna vid den här tiden så skapades människorna för att mata gudarna. För att hjälpa dem få lite käk typ. Här så skapar Gud människan och ser till att de får mat. Liksom frukter och djur och allt det där. Det är liksom del av den goda harmoniska skapelsen. Gud behöver inte dem som ett behov. Liksom, utan det är helt del av hans godhet. Så om vi backar tillbaka och funderar på, okej. Vad är det första Mosebok gör? Då är en av de viktigaste frågorna, det jag började med innan, är vad är det här för genre? Vad är det här för typ av litteratur? Jag har väldigt stor respekt för dem som tror att det här beskriver 7-24 timmars dagar. Det är inte min syn. Det finns vissa grejer i texten som jag tror problematiserar den där synen. Men om det finns folk här eller som lyssnar som tänker att ja, jag tror verkligen att Gud skapade jorden bokstavligen 24 timmar. Bless you, jättebra. Du kanske har rätt. Så. Men det finns vissa grejer i texten som jag tror indikerar på att dessa dagar fungerar inte som normala 24 timmars dagar. Första punkten som jag tror är den svagaste punkten jag kommer ta upp är till exempel, men det här har förvirrat kristna rätt länge, att Gud skapar ljus på första dagen men han skapar solen på fjärde dagen. Och solen och månen är ofta det som skiljer mellan dag och kväll i allt judiskt tänkande. Men ändå så är det någon dag och kväll innan solen och månen finns. Och det är ibland förvirrat folk. Så en kristen tänkare som heter Origenes såg det här som en indikation av det här kanske inte är 24 timmars dagar. Visst, Gud kanske har en intern klocka som klickar 24 timmar. Nu är det kväll även om det inte är sol och måne som finns. Det går att hitta en lösning. Men Origenes säger så här: to what person of intelligence, I ask, will the account seem logically consistent that say there was a first day and a second day and a third day in which also evening and morning are named, without the sun, without the moon and without stars and even the case of a first day without the heaven. Så det gjorde att han blev lite så här, är det här verkligen 24 timmars dagar? Det finns andra skäl som jag tror är bättre än denna. Till exempel. På sjätte dagen så skapar Gud människan i det här kapitlet. I kapitel 2 så berättas det på nytt om hur människan skapas. Men jag har väldigt svårt att läsa första Mosebok kapitel 2 att handla om 24 timmar. För Adam namnger alla djuren. Han hinner inse att han är ensam och lite deppig. Gud löser det här. Och beskriver första Mosebok 2 för mig låter verkligen i alla fall inte som 24 timmar som gör det som för mig att okej, det kanske inte är så. Men en av de tydligaste aspekterna för mig är att dag 7 aldrig slutar. Alla andra dagar slutar, det är morgon och det är kväll. Dag 7 slutar aldrig. Och det här märkte judiska tolkare, att de menade Guds sabbat är nu. Och det menar man är Davids poäng i psalm, jag tror det är psalm 95 eller 96, när han pratar om Herrens vila, komma in i Herrens vila, det är någonting som är i nuet. Som gjorde att väldigt många tolkare tänkte att det här är någonting som är aktivt nu, och därmed så är det här inte vanliga dagar som vi människor erfar. När man sätter ihop de här grejerna så tror jag att det bästa sättet att prata om det här är någon form av poetisk historiografi. Jag tror fortfarande den försöker berätta historia. Gud har skapat allt. Men jag tror den gör det på nästan ett poetiskt sätt. Med olika litterära tekniker som man ser mer i poetiska texter i Bibeln snarare än vanliga historiska Bibeln, texter. Men samtidigt så vill jag inte ta bort historieaspekten helt, för hela första Moseboken är en historisk bok, men det är någon form av prolog, en introduktion. Vissa har velat kalla det upphöjd prosa och så. Och det finns andra delar av Bibelns berättelse där man berättar historiska händelser genom poesi. Moses sång, Deborahs sång återger historiska händelser genom poetiska tekniker. Där tänkte jag pausa nu som en liten introduktion. Efter det kommer vi prata mer konkret om tro och vetenskap. Det vi ska göra nu, vi ska få dricka kaffe en liten stund och fika. Men jag vill skicka med två frågor, vi kan sätta oss runt borden. Vi kommer inte ha en jättelång stund, tänk ungefär en kvart. Så, där vi kan prata om vad säger skapelseberättelsen om Gud, ska det så, och hur han är. Och uppfattar du att första Mosebok 1 är i spänning med modern vetenskap? Det är någonting vi kommer plocka upp i början av nästa pass. Men det kan vara bra att ventilera lite. Är det här texten i spänning för mig med modern vetenskap? Eller är den inte i spänning för dig? Och så kan man samtala kring det.